Välkommen till Förkroppsligad psykologi-podden där vi pratar om människan som den odelbara organism hon är. Här tar vi oss an mental och fysisk hälsa från ett biopsykosocialt perspektiv och verkligen nörar ner oss så att vi också kan pussla ihop den här övergripande förståelsen av hur allt hänger samman. Hej gänget, välkommen till det här avsnittet där vi ska prata om sömn. Jag känner mig jätterasslig i rösten, det är pollen som har invaderat oss. Tack och lov så spelade in dagens samtal innan, jag blev angripen. Så det kommer låta som vanligt när jag och Lars kommer igång med vårt samtal. Och sömn är ju ett sånt här ämne som vi kan prata om hur länge som helst. Någonting som är så viktigt och välbehövligt och svårt. Vi kan inte bara vilja oss till bra sömn. Börjar det rubbas så blir vi oftast oroliga, mer stressade. Och sen så kanske vi finner oss själva i nedgående spiraler. Och då kanske vi får de här välmenande men totalt ohjälpsamma tipsen som du behöver dricka det här kvällsteet eller köp den här masken som skickar ett visst infraljus eller du behöver bara lite frekvenser eller den absolut minst hjälpsamma av alla. Sluta tänk så mycket på det. Du behöver inte oroa dig så mycket. Om du bara slappnar av så kommer du börja sova bättre. Om jag kunde slappna av, tror inte du att jag hade gjort det, skulle jag vilja säga då. För jag som så många andra kanske, eller framförallt småbarnsföräldrar, har haft sömnproblem. Det är fullt normalt och rimligt att när man har någon liten som ligger och skriker så är det svårt att sova. Det gör det inte på något sätt mindre jobbigt eller jävligt eller skit outhärdligt. Men det som hjälpte mig att komma igenom det var dels hågkomsten av att det här kommer inte vara för alltid. Och lite av det här pratar jag och dagens gäst Lars Ström om. Han är psykolog, författare och har forskat på sömn och på internetbehandlingar. Han är också författare till boken 8 steg till bättre sömn. Så vad är det som gör att vi ligger där kravvakna, stressar upp? Kroppen kanske känns trött men huvudet går på högvarv. Eller kanske somnar men sen vaknar eller inte alls kommer ner. Vi tittar på faktorerna som bidrar till god sömn men också försvårar eller kanske påverkar och skapar sämre sömn. Och gå igenom tips för att börja, vart du kan börja någonstans om du känner att sömnen inte riktigt är där du vill att den ska vara. Och Lars pratar om sömnhygien, god eller mindre god sömnhygien. Vad påverkar vår sömnkvalitet? En del tips, grundläggande saker att börja med, kanske vi har hört de flesta av oss. Någonting som förvånade mig var att om du har börjat sova dåligt, att minska din sömn, att tillbringa färre timmar i sängen. Och jag låter Lars berätta mer om det. Vi pratar också om varför stress och sömnproblem hänger ihop och vad som faktiskt är ett sömnproblem och vad som är egentligen bara helt normalt och hur att skifta hur vi tänker kring sömn kanske kan hjälpa oss att inte hamna i de här stressiga, oroliga, nedgående spiralen utan bara titta, okej, jag har sovit så här många timmar, punkt. Och att separera min upplevelse av sömnkvaliteten med den faktiska sömnkvaliteten, att det finns väldigt lite koppling mellan hur jag upplever min sömnkvalitet är och vilken mängd sömn eller kvalitet som jag faktiskt har fått. Och med det sagt så hoppas jag att du är nyfiken på att lära dig mer om sömn. Vi går över till samtalet. Då säger jag hej och välkommen till Lars Ström.
Hejsan.
Vi ska prata om sömn. Det är ju verkligen ett ämne som berör och drar igång och engagerar många, tänker jag. Och du har ju skrivit den här fantastiska boken tillsammans med Rickard. 8 steg till bättre sömn, vetenskapligt förankrade metoder för att sova gott, som jag tänker att vi kommer prata om och utgå från. Men innan vi går in dit så tänkte jag att du får jättegärna presentera dig själv.
Ja, jag är psykolog sedan ungefär 25 år tillbaks. Och det jag framförallt gör det är att jobba med att ta fram program för internetbehandling, till exempel för svenska regioner. Och ett av de viktigaste programmen det är förstås just sömnproblem. Sant problem. Det är också en viktig del i den forskning som jag och Rickard gjorde för väldigt, väldigt länge sedan för att ta fram det allra första internetprogrammet för sömnproblem. Och där testar vi i praktiken de metoder som boken tar upp.
Och hur kommer det sig att vi har så svårt för att sova? Någonting, inte alla, men många har ju i perioder problem med att sova. Så jag har många frågor. Hur kommer det sig? Är det skadligt? Vad gör man? Du vet så. Men vi tar en fråga åt gången och så går vi systematiskt igenom det. Men vad skulle du säga är liksom det vanligaste folk frågar om sömn?
Ja, väl varför kan jag inte sova? Och en viktig del i det är ju att livsstilen vi har, den underlättar inte så sömn särskilt väl. Sen finns det också en hel del idéer och myter om varför eller hur man ska sova, hur man ska göra för att sova. Som att man måste sova 8 timmar till exempel. Och det är sånt som snarare kan göra att man sover dåligt för att man börjar oroa sig för att man har ett problem fastän man inte har det så att säga. Men risken är att man får det just genom att man börjar grubbla kring att man kanske har det.
Så när du säger att vår livsstil inte kanske stöttar eller ger de bästa förutsättningarna, vad menar du med det?
Ja, till exempel att vi är så väldigt uppkopplade. Hela tiden ska vi vara med. Man brukar säga att jag vet inte, kommer inte ihåg exakt, men någonting i stil med att under en dag i våra liv så har vi lika många intryck som man hade under en hel livstid för 100 år sedan. Så att det händer väldigt mycket som stimulerar oss och som får oss att ha svårare att sova helt enkelt. Säg att man tittar på nyheter väldigt sent till exempel. Åtminstone kan det leda till att jag får en helt sömnlös natt beroende på vad det handlar om.
Så det, om jag förstår rätt, det är både den sensoriska stimulin, att det är ljus som kommer till oss, men det är också tankar som det väcks, associationer och processer som påbörjas medvetet och omedvetet som försvårar eller försämrar, påverkar sömnen.
Absolut. Jag skulle nog säga att man brukar prata om sömnhygien. Att grundläggande förutsättningar för att sova bra. Och det är då att ha det mörkt, ha det tyst och ha det svalt. Sånt här som är det första man tar till när man tycker att man sover dåligt. Och det har att göra med att alla intryck, ljus, ljud, allting är ju sånt som stör. Kan störa sömnen. Men sen är det också sånt här som att vi matar oss själva med tankar. Vi matar oss med information hela dagarna som vi sen behöver bearbeta på olika sätt. Och det händer ju ofta att man bearbetar det i vaket tillstånd istället för att låta sömnen ta hand om det. Och då blir man lite mer orolig och lite mer stressad kanske.
Ja, och det jag tänker på när du säger så, det är att om vi fyller hela dagen med, vi hela tiden ständigt stimulerade, upptagna, ska bearbeta, processera, då får vi ju inte de här naturliga pauserna för bearbetning under dagen. Och då liksom ackumuleras det när vi väl lägger huvudet på kudden. För jag tänker att jag tror att jag är en av de få, du kanske är med mig i det här laget, men jag tror att jag är en av de få som inte har med mig toaletten, som inte har med mig mobilen in på toaletten. Och jag lyssnar inte på musik när jag går ut promenaden, jag tar inte med mobilen på toaletten, för jag tänker att ibland så behöver hjärnan paus.
Jag såg på nyheterna igår till exempel att det har startat en ny rörelse i England där man medvetet lägger ifrån sig digitala medier, mobiler och sånt. Man stänger av mobilen under en period och prövar att vara vanlig människa som någon uttryckte det som, att man umgås. Det är i alla fall en sak som har med sömn att göra. Det är det.
Och hur... För jag har en tvåvägstanke här. Jag ska försöka förklara den utanför mitt huvud. Men en sak som jag liksom stöter på ofta, det är att personer uttrycker att de gör, liksom håller den här sömnhygien eller följer de här vanliga tipsen. Du vet, stänga av mobilen innan, har det mörkt, har det svalt. Men del ett i frågan är, eller reflektionen är, att så här, jag tror att många tror att de gör det, men inte gör det. Och sen den andra frågan är, eller den andra delen av reflektionen är, det finns ju kanske tillfällen när det har gått så långt att det behövs mer, att vi behöver fler insatser, vad det nu betyder. Men jag tänker att vi börjar med ettan, hur god är självinsikten, tror du, eller upplever du i vad tycker att man gör, men faktiskt inte gör? För att ge sig själv förutsättningar för bra sömn.
Ja, det är lite svårt att svara på, för dels allt varierar ju enormt mellan olika människor såklart. Och för en del så kan det nog vara att man lite grann som tar för givet att man alltid ska vara tillgänglig och så. Men om man har sömnproblem och börjar försöka göra någonting åt det, då tror jag nog att man försöker ganska så väl. Men man glömmer ofta viktiga delar som är så att säga en liten överkurs från sömnhygienen. Och som faktiskt ofta är lite tvärt emot hur man tror att man ska behandla sömn.
Hur
Många
menar du
tror
då?
till exempel att man ska gå och lägga sig tidigare för att ligga i sängen när sömntågen kommer. Och det är någonting som direkt kan sabotera sömnen på sikt. Att man får för mycket tid i sängen så att säga, så att man blir inte tillräckligt sömnig. Då vilar man sig fysiskt och sömnigheten vill inte riktigt komma för att man inte är... man har inte ansträngt sig tillräckligt mycket, varit tillräckligt aktiv under dagen. Så ett av de mest grundläggande sätten, om man verkligen vill behandla sin sömn, det är att minska tiden i sängen. Så att gå och lägga sig lite senare så att man verkligen är sömnig. Och gärna gå upp tidigare än man brukar. Självklart inte för kort tid som helst. Man brukar ha en gräns då på... Man ska åtminstone ligga i sängen 5-6 timmar. För att inte riskera, till exempel om man jobbar med någonting allvarligt. Där det finns säkerhetsrisker och sådär. Men annars så är det ofta en bra metod att begränsa tiden i sängen. Och det är någonting som väldigt många inte gör. Utan det är tvärtom att man ligger hellre kvar och försöker få... Man utgår ifrån att känslan man har, att man är jättetrött på morgonen. Och så stannar man i sängen för att vila sig just då, när man känner det. Men på sikt så är det tyvärr inte så det funkar.
Så jag ska reducera min sömn för att bygga upp
Sömnighet.
en redig trötthet, så att jag verkligen är trött när jag
Ja.
går och lägger mig. Det känns verkligen kontraintuitivt, det gör det.
Men jag menar, om man tänker efter, ett av de absolut bästa sätten att få en riktigt bra sömn, det är att jobba som skogshuggare i Norrland och hugga ner träd för hand. Då kommer man att sova väldigt, väldigt gott.
Ja, för den fysiska ansträngningen, att vi liksom tröttar ut. Och någonting du sa där, jag lyssnade på någon annan forskare som pratade om sömn, som sa det att upplevelsen av sömnkvaliteten i väldigt sällan stämde överens med den faktiska sömnkvaliteten. Alltså om jag kände att så här, och jag känner jag sovit så dåligt, jag sovit dåligt. Fast då hade de tittat liksom, då studerat fysiologin i personerna som sovit. Att så här, nej, men du var nere i REM-sömn, du hade faktiskt ett liksom, bra sömntåg och du har utvilat dig, eller vilat ut dig. Så att, för det som kommer till mig när du pratar är att man blir så orolig som du säger. Man liksom oroar sig, jag sover för lite, så fastnar man i de här tankespiralerna som gör att man blir stressad, som i sig försämrar sömnen. Och att försöka då skatta kvaliteten på sömnen och känna att man har sovit dåligt bidrar också till att nu måste jag gå och lägga mig ännu tidigare för att jag är inte pigg när jag vaknar.
Precis. Ja, det är en paradox där, att man tror att man ska vila sig till bättre sömn, men ofta är det tvärtom, att man behöver vara aktiv för att få sova bättre. Plus det här du säger att man missuppfattar, man tror att man har sovit dåligt. Man kanske vaknar på morgonen och så vaknar man kanske mitt i en djup sömnfas och då känner man sig fullständigt utslagen och tror att man knappt har sovit någonting. Men egentligen så är det just snarare kan det vara ett tecken på att man har sovit väldigt bra. Det är bara att man råkar vakna i fel sömnfas.
Så hur vet jag ifall jag sover bra eller inte? Om jag egentligen går på känsla.
Om du är pigg på dagarna.
Om jag är pigg på dagarna. Och är inte pigg på dagarna, då behöver jag ju kanske göra någonting. Eller?
Ja, det beror på. Jag menar, vi är ju trötta till och från under dagen också. Jag menar, när man har ätit så blir man ju ofta trött. Och väldigt många personer som är äldre blir ju trötta mitt på dagen och behöver kanske till och med ta en liten tupplur för att få bättre sömn. Framförallt djupsömnen krymper, eller minskar med åldern. Och det kan man behöva kompensera lite, framförallt när man blir äldre. Om man kan. Men tar man tupplurar ska man se till att göra det tidigt på dagen. Helst inte efter tre helst.
Och hur långa kan de vara då, utan att rubba liksom nattsömnen?
Det är svårt att säga, men ofta så brukar man säga inte mer än 40 minuter. Något i den stilen. Men generellt, med i stort sett allt sånt här som har med ens mående att göra, det är att undersöka själv. Se vad som fungerar. Men att gå på statistiska data, det är ju alltid ett genomsnitt. För en del kan det vara 40 minuter, för andra så kan man inte ta en tupplur på mer än 5 minuter för att man saboterar sömnen till exempel. Så att det är bättre att gå på att undersöka vad som faktiskt fungerar.
Och nu är du inne på någonting viktigt, för jag brukar också alltid svara när folk frågar mig så här, men, typ stress eller kroppsbaserade metoder för nervsystemsreglering, det är ju det jag jobbar med. Så här, vilken övning kan jag göra? Hur ofta ska jag göra? När ska jag göra? Och mitt svar är alltid, det beror på. Och sen det du säger, du måste utforska för att själv lära dig urskilja vad var utfallet den här gången? Jag mådde så här, jag valde att göra den här aktiviteten, vilket blir utfallet? Och sen så är det tyvärr ingen garanti för att utfallet kommer bli likadant nästa gång. Men ju fler gånger vi prövar och är medvetna när vi prövar, ju mer individuell eller liksom adekvat data samlar vi ju in angående oss själva. Och kommer att bli bättre på att chansa eller välja aktiviteter eller liksom doser i framtiden. Så tänker jag.
Precis. Det är ungefär så jag menar. Man ska undersöka sig själv. Och en annan sak som jag tror att många är väldigt rädda för att sova lite. Man litar inte på, man ska hålla på och trixa för att sova. Man ska förbereda sig flera timmar i förväg. Dricka flera liter te i värsta fall. Nej, men man tar lite för blodigt, sömnen på lite för blodigt allvar. Jag tror man kan koppla av och helt enkelt lita på sig själv. Lita på sina automatiska funktioner. Man får den sömn man behöver. För det allra, allra mesta får man det. Man kan så att säga skjuta upp den där oron för att sova för lite. Skjuta upp den till nästa dag. Och ligg där en stund. Man kan också se till att det är också ett sätt att underlätta för sömnbehandling, att så att säga minska sin oro. Genom att sover man inte så kan man gå upp. Då demonstrerar man på sätt och vis för sin hjärna att jag är inte orolig för om jag sover för lite eller inte. Jag vågar till och med gå upp om jag inte sover. Och det är också en av de bästa metoderna, att ligga inte i sängen om man inte är sömnig. Om man inte somnar på en halvtimme, tre kvart, då kan man lika gärna gå upp och vara öppen. Läsa en liten stund eller göra någonting avslappnande. Ta en kopp te med honung, kanske sticka eller vad det nu är man känner som är avkopplande. Kanske inte sätta igång en skräckfilm. Det är inte självklart att det funkar så bra.
Jag hade en klient som jag arbetade med som hade ett väldigt stresspåslag och sov dåligt. Eftersom de flesta jag arbetar med har ju någon form av stress eller trauma, så det är ju mycket sömnproblem. Och så frågade personen mig, jag satte igång en podd och låg och lyssnade på den. Och sen så i podden så handlade det om rävar, tror jag det var. Så jag låg och fokuserade på de där rävarna och liksom kände att det blev väldigt avslappnande och alltså verkligen kom ner och mådde bra utav att lyssna på det där. Var det bra? Och då tänkte jag att mitt svar till personen var att Hur upplevde du den natten till skillnad från alla andra nätter? Nej, men jag fick äntligen vila. Okej, hur kände du på morgonen? Nej, men jag kände mig mycket mer utvilad. Så du gjorde någonting där du kände dig mer utvilad. Även om du inte fick sova så fick du mer energi. Det här är en bra strategi. Tänk, alltså, vad mitt intryck och min uppfattning? Vad tänker du om det?
Det är lite samma svar på det som tidigare. Att funkar det så funkar det. Liksom, man gör det som funkar och att själva facit är i huvudsak hur pigg man är på dagarna, hur koncentrerad man är, hur länge man orkar och så vidare. Och då samtidigt har jag bakhuvudet att vi är människor så att vi blir trötta om vi gör en massa saker som vi inte brukar. Men pigghet är ett väldigt bra mått på hur bra man har sovit. Det är paradoxalt nog, de gånger jag själv har sovit väldigt, väldigt illa, de dagarna efteråt så brukar jag vara väldigt effektiv. Och det är men sen får jag igen sömnen. Nästan att sover man i regel alltid mycket bättre.
Är det att sova i kapp?
Just det här att sova ikapp, på sätt och vis är det väl det. Man sover ikapp lite grann, men inte, man kan samtidigt bygga upp en sömnskuld över längre tid. Så att generellt så har man sovit dåligt en natt så sover man oftast lite bättre nästa natt. Och det är lite grann en del i grundprincipen för att jobba med just KBT, att minska sömnen för att då blir man sömnigare och sover bättre.
Och vad, varför är sömnen så viktig? Vad är det som händer i hjärnan, i cellerna, i kroppen när vi sover?
Det är väldigt mycket som händer. Framförallt får vi ju återhämtning. Det är lite grann som att köra in kroppen och själen i någon slags servicecenter. Vad gäller hjärnan så man minnet förbättras, man tar hand om, bearbetar saker och intryck från dagen. Och när det gäller kroppen så man tar hand om, bygger upp immunförsvaret, man reparerar muskler, man det är en total genomgång kan man säga av både kropp och psyke.
Och du sa att om vi sover dåligt en natt så brukar vi oftast sova bättre natten efter. Men vi kan också arbeta upp en sömnskuld. Vad är det för något?
Om man sover för lite under lång tid. Men på sätt och vis jag känner mig alltid lite obekväm att prata om
Jag ser att du
just
inte
att
vill.
nej. För när man bygger upp en sömnskuld, då börjar man problematisera det här med sömnen. Det blir något farligt. Man kan bygga upp en skuld. Det är liksom, vad händer sen? När jag har byggt upp en sömnskuld en hel månad, kommer jag att få något hjärt-kärlproblem eller någonting sånt? Och visst, man bygger upp en sömnskuld, men det är på sätt och vis är inte det allvarligare än att man bygger upp en aktivitetsskuld om man är för stillasittande. Man rör sig för lite och då får man ju också förändringar som påverkar en. Så att allt i våra liv handlar egentligen om balans. Att göra så mycket vi kan av det som vi tycker att vi mår bra av. Så att även om man så att jag sover för lite under lång tid, så det är ingen katastrof liksom. Kroppen fixar det här. Har man varit mer eller mindre sömnlös så får man mer djupsömn nästa natt. Man får mer drömsömn så att det kompenseras. Jag vet att man räknade tidigare på det här och försökte räkna ut hur mycket mer djupsömn man fick. Och det var någonting i stil med att 40 minuters kortare sömntid. Det behövs bara 4 minuter för att djupsömn för att kompensera det. Men samtidigt så betyder inte det att man liksom kan bara korta ner sömnen och så tar man igen djupsömnen, utan det är svårt att kompensera helt och hållet, utan det bästa man kan göra det är att leva ett så balanserat liv som möjligt, att försöka ta hand om sig själv.
Och jag håller
Och
med
inte.
dig i att vi inte ska måla fan på väggen eller liksom jobba med liksom skrämsel. Liksom, så. Det är ungefär som med jag kommer från liksom yoga och träning, att så här, vi får inte göra det här för vi kan skada oss, vi får inte böja, vi får inte lyfta med böjd rygg, vi får inte rida med böjd rygg, stopp, 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 stopp. Inte bara att så här, vi rör på oss, att så här, stillasittande är värre att röra på. Alltså så att, jag tycker absolut inte att vi ska prata om något på ett sätt som skapar rädsla, för då är vi inne i de här spiralerna i tanken igen. Men att kunna titta på, så i tidigare avsnitt så pratade jag om nervsystemet och toleransfönstret och hur exempelvis PTSD, alltså inte komplex PTSD men PTSD, så har vi ju väldigt stor procent av dem som är med om traumatiska händelser och sen utvecklar PTSD, självläker ju. Så att ha en sån livshotande, överväldigande situation och påverkan på vår hjärna, på vårt nervsystem. Och fortfarande så har vår organism, vår liksom varelse är ju skapt för, jag vill tillbaka till att må bra, jag vill tillbaka, självreglerande funktionen att ta mig tillbaka till någon slags basläge. Så jag tänker att lyfta, kunna prata om så här, och det här är saker som kan leda till sömnskuld och så här kan vi börja kanske märka det, signaler tidigt. Så att vi kan stötta vår förmåga att självreglera. Så att det inte blir som du säger, nej, jag kan inte tillräckligt om det här. Så, och nu tror jag att jag är trött och helt slut och sovit dåligt. För jag känner mig liksom helt utdragen. Nej, men du kanske bara vaknar. Du kanske sov dåligt den här natten. Eller så vaknar du i en viss fas. Och det är inte att vi ska ignorera våra kroppssignaler. Men vi kanske ska lära oss att nyansera vår tolkning av dem.
Precis. Vad gäller PTSD så är det bland annat just sömnen som hjälper till att läka det. Man har ju sett att i drömsömnen framför allt så sker en process där man bearbetar starka känslointryck. Och bland annat så har man då sett att om man får bra drömsömn så påverkar det alltså även PTSD-aktiga händelser, upplevelser. Så sömnen är ju viktig. Och det är precis som du säger att har man svåra problem, börjar det liksom bli värre och värre, så behöver man ju göra någonting åt det. Om man är helt utslagen på dagarna, man känner att man får sova för lite, då har man förmodligen ett sömnproblem eller något annat som skapar stor trötthet. Och då kan man behöva liksom titta närmare på det. Och kanske fundera på sömn, hur man ska göra med sömnen.
Och er bok, 8 steg till bättre sömn, det är en bra plats att börja. Kan man göra det själv eller skulle du rekommendera att man söker vård eller hur?
Man kan absolut göra det själv. Väldigt mycket kan man göra själv. Har man riktigt svåra problem så är det klart att det är bra att söka vård och söka hjälp. Men det som händer i vården, det är ofta att man får ungefär samma metoder att jobba med. Det som vården tillför, det är att då har man ju ofta en kontakt också som man kan bolla med och få liksom uppmuntran och stöd ifrån. I en bok så behöver man ju jobba själv i första hand. Men man kan absolut göra det, för det är inga konstiga metoder, utan det är egentligen väldigt självklara saker som, ja, det är allt det som man brukar jobba med inom kognitiv beteendeterapi för just sömnproblem.
Och det jag gillar med boken, det är att den är, nu hör ni att jag sitter och bläddrar här, det menar att den är hanterbar, lättsmält, att det är till poängen, så här kan du göra det, jag behöver inte, jag är ändå nörd, alltså jag älskar att läsa mycket, mycket, men jag tänker att när du är i situationen att du har sömnproblem, då vill du inte ha liksom 1000 sidor med information, utan du vill, okej, var kan jag börja, vad kan jag göra först nu, enkelt. Och det är verkligen det jag uppskattar med boken. Men jag blir också samtidigt i mig, så när jag fick min son så sov jag ska inte säga att jag inte sov på 1,5 år, för då skulle jag ha dött. Alltså, det är klart att vi sover på 1,5 år. Det är också, för det lärde jag mig under tiden, att Gärna, även om det kändes som att jag inte hade sovit på en hel natt, så vet jag ju att hjärnan sov. Den tar ju alla chanser den kan för att sova. Sen så vet vi ju inte om när vi sover, så jag vet ju inte så här, nu sover jag, utan den tar ju de chanserna. Men det kändes som att jag inte sov. Och det blev bara värre och värre och värre, och jag gick i någon slags konstant moln. Och min man, han gick ut med vår son och vår hund, vet, så här, på långa timmar för att jag skulle hinna komma ner i varv och kunna sova. Men när han kom in, jag var så uppe i varv, jag var så stressad. Så när han kom in på kvällarna efter att ha gått ut med hunden, och så hällde han upp torrfodret i hunden, då vaknade jag. För det lät som att nappen, samma ljud som att sonen spottade ut nappen, samma ljud lät det när han liksom hällde. Du vet, så jag var, alla små ljud, jag var så. Och då finns det också någonting provocerande. Jag blev väldigt provocerad när någon sa så här, du behöver bara, du vet, ha ett svalt rum. Eller ljud. Jag säger, tror inte du att jag har försökt? Och du vet, alla de här sakerna. Och då kanske jag hade behövt, jag vet ju vad som sen hjälpte mig liksom, men då hade jag ju behövt kanske lite, jag hade behövt den här boken och jag hade behövt liksom lite fler steg. Så vad skulle du säga om man har hamnat i ett sånt ont mönster av sömnskuld och liksom inte kunna komma ner? Vad skulle du rekommendera? Jag tänker att vi har liksom många som lyssnar som har haft sömnsvårigheter under en längre period.
Ja, har man riktigt svåra sömnsvårigheter, och till exempel när man har ett nyfött barn och första åren, så kan det vara en riktig pärs, verkligen. Och det är inte så självklart lätt att säga bara att man gör si eller så kommer du sova, för det är svårt helt enkelt. Och man kan behöva ta sig igenom det. Det man kan göra, det är ja, allt det här som du försökte med då, och kanske också avlastning, att man har kanske ett helt dygn för sig själv eller någonting åt det hållet, så att man verkligen kan få chans att landa emellanåt.
För det kände jag, vi bor väldigt nära mina svärföräldrar, de var liksom, det är deras första barnbarn, de var jätteglada. Och vi har en jättefin relation, så de kunde ju ta honom ändå ganska tidigt. Och jag fick liksom hela, alltså, dagar att göra ingenting. Och det var det enda, så stegvis kunde jag börja komma ner. Men det gick ju liksom inte snabbt. Och jag tror att någonting som hjälpte mig i att inte gå för mycket iväg, det var att så här, det här är inte farligt. Att jag någonstans kunde hänga fast vid att så här, folk har fått barn förut, det här är skitjobbigt och jag hatar det och jag vill inte gå igenom det, men jag kommer komma ur det. Det var liksom det som, någon sån, så. Men att säga till någon som, hade någon sagt till mig då, utifrån, att jag inte hade kommit till den insikten själv, då hade jag nog blivit ganska arg på den personen.
Ja, det kan jag förstå, för ofta är det faktiskt just där som sömnproblem börjar också. Att man har en lång period då man har haft svårt. Det kan vara skiftarbete, det kan vara om man reser väldigt mycket, har jetlag eller nyfödda barn som väcker en på natten. Man kan ha en snarkande partner som håller en vaken regelbundet. Och man kan behöva ta till ordentligt drastiska metoder för att bryta det här. Men det allra viktigaste, som du säger, det är att inse någonstans, försöka övertala sig själv om att ja, men det här är faktiskt inte farligt. Sömnen kommer att komma tillbaka, det är en period. Om man kan hitta den tilliten till sig själv och sin sömn, så jag tror att det är en av de viktigaste sakerna.
Och
Livet är svårt.
det är svårt. Och jag tänker också att toleransen och tålamodet är ju på tom när man mår så. Det finns liksom, får ju inte fylla på, får ju inte återhämtning. Så att liksom PFC är ju inte i sitt starkaste utförande när man har så långt sen problem.
Nej.
Och där tänker jag att vi kan göra saker för kortsiktig lättnad eller reglering, men kanske behöver också titta på. Jag tänker om man har, det är svårt med barn, att få barnet att nu ska du bara sova bra. Men jag tänker ifall det är att man har exempelvis mycket på jobbet eller liksom andra inte aktiviteter, men andra situationer eller händelser som belastar och skapar stress, så kan vi ju jobba lite med sömnen, men också försöka att kanske justera eller prioritera det som skapar den förhöjda stressnivån och på så sätt bättra förutsättningarna för sömn.
Absolut. Det tror jag är något av det viktigaste. Det finns massor av människor som arbetar under förhållanden som helt enkelt är så stressande och där arbetsmiljön är så tung och tuff att det påverkar sömnen. Så att i många fall kan det vara att man egentligen skulle behöva byta jobb om man ska vara riktigt krass. Men det är lätt att säga.
Precis. Jag menar, då har vi liksom svårigheten att vi måste tjäna pengar och betala liksom hyra. Mm. Så det är ju inte en lätt fråga.
Nej. Nej, det jag tror att man kan göra då det är att försöka hitta de sätt som faktiskt fungerar för en själv. Och om man drar ner det på den här, vad man faktiskt kan göra, så är det sådana här klassiska KBT-tricks, om man säger så. Att förutom sömnhygien med mörkt och svalt och så vidare, så är det ju att minska tiden i sängen, koncentrera den och kanske slappna av lite på kvällen. Försöka ha en timmes nedvarvning då man inte sitter och scrollar nyheter eller actionfilmer eller någonting sånt. Utan där man lugnar ner sig. Kan man försöka få till lite av den typen av aktiviteter, så har man i alla fall vissa grundförutsättningar för att få en bättre sömn.
Och ni skriver också att steg ett är att börja hålla koll på din sömn. Vill du berätta lite om det?
Ja, sömndagbok är ju det brukar vara det första man börjar med inom KBT. Då skriver man hur länge man har legat i sängen och hur länge man har sovit av den tiden. Det är de uppgifter man behöver. Och om man då finns det sådana här matematiska formler för att räkna ut om man ska korta ner tiden eller om man ska lägga till tid. Och vi har då försökt att förenkla det här, för att inom klassisk KBT då är man ganska strikt med att man räknar i minuter, så att säga. Och så dividerar man det på olika sätt och så får man fram om man ska öka tiden i sängen eller minska tiden i sängen. En variant det är att man känner efter hur bra har man sovit? Hur pigg är man på dagarna? Hur bra tycker man att man har sovit under en vecka? Och tycker man att man har sovit riktigt bra? Eller om vi säger så här. Tycker man att man har sovit riktigt uselt? Då kortar man tiden i sängen nästa vecka med ungefär 20 minuter. Tycker man att man har sovit okej, då ligger man kvar på samma tid. Och har man sovit jättebra, då kan man testa att förlänga tiden i sängen. Det är något man gör när man har begränsat tiden ganska ordentligt, ner på till 6 timmar i sängen och sådär, så att man faktiskt behöver öka tiden successivt. Men någonstans mellan 6 och 9 timmar, där brukar de flesta människor, det brukar vara det behov som man har, så att försöka hamna där så småningom i sovtid är väl själva målet då. Ja, målet är att man ska känna sig hyfsat pigg på dagarna.
Ja, och då har jag hört någonstans att kvinnor behöver mer sömn än män. Nej, att kvinnor behöver mer sömn än män.
Jag känner inte till det, men det kan säkert stämma.
Mm. Jag
det,
inser att jag
det
borde ha
låter
kollat upp det här
rimligt.
innan. Ja. Nej, men det har någonting med typ dels hormoner att göra. Men jag tänker det kanske också har att göra, nu hör ni att jag bara provpratar, men jag tänker att kvinnor också 7 gånger mer sjukskrivna än män, så kvinnor kanske har en högre stressnivå och därför behöver återhämta sig mer. Men som sagt, det här är provprat, jag kollar upp det här helt enkelt. Så ska vi inte dra på för stora växlar där. Och sen pratar vi om sömnstörare och tid i sängen. Är det scrollandet, är det ljus eller är det
allt sånt.
Ja. Jag vet att en del har tv i sovrummet. Och jag dömer verkligen ingen, men jag bara känner i min själ att jag skulle ha jättesvårt att sova då.
De flesta skulle ha svårt att sova då, men faktum är att funkar det så funkar det.
Jag trodde du skulle säga, faktum är att jag har tv i sovrummet. Ja!
Nej, det har jag inte. Nej, jag skulle nog inte klara det. Bor man i en etta så har man tv i sovrummet.
Mm.
Och funkar det så funkar det. Och jag tror det är det viktigaste. Men i regel är det så att om man ägnar mycket tid åt att sitta i sängen och titta på tv eller vara i sovrummet och jobba, då kopplar hjärnan ihop sovrummet och sängen med just aktivitet.
Mm.
Vilket inte är sömnighet, utan det är en vakenhet. Man kopplar det med stress. Och i princip kan det betyda att man är jättetrött och sömnig. Och så lägger man ner huvudet på kudden. Och då kopplar hjärnan, just det, det är här jag ska ligga och grubbla.
Mm.
Och så drar tankeverksamheten igång.
Mm. Och ni pratar om, du har pratat om fysisk ansträngning och ni skriver om avslappning. Och den fysiska ansträngningen är för att trötta ut musklerna, men det ger ju oss också, jag tänker liksom hur nervsystemet, att när vi har ansträngt oss så kommer en naturlig impuls att nu vill jag slappna av, nu vill jag nedreglera. Så en avslappning som man kan göra i sängen i progressiv avspänning, att liksom spänna, slappna av, eller typ kroppsskanning, eller har du några andra tips på bra avslappning att göra? Och ska man bara göra det innan sängen, eller tycker du att man ska sprida ut det med små pauser under dagen?
Ja, framförallt så ska man lära sig hur man slappnar av, så att man åtminstone kan det. Sen kan man ju använda det när man tycker att det passar en bäst. När man håller på med det som kallas för tillämpad avslappning, då lär man sig att koppla av till olika signaler, kan man säga. Så att, och då, det kan handla om att slappna av i en halv minut. När man står och väntar på bussen så är det en signal för att nu ska jag passa på att slappna av en halv minut. Eller när man sätter sig framför datorn så börjar man med att dra några djupa andetag. Och på det viset så lär man sig att hitta sin egen avslappning. Och det här kan man ju använda på dagen, inför stressande situationer. Men även om man går och lägger sig. Då kan man också ha en längre avslappningsperiod för sig själv. Om man tycker att det fungerar.
Mm. Och jag funderar på svängen över här. Att det är ju lättare att jag säger inte att det du gör. Jag bara tänker vad jag själv har hört och vad folk har berättat för mig. Eller den här klassiska oroa inte så mycket. Att liksom det är lätt att säga att inte oroa, det är lätt att säga eller ge råd eller uppmana. Men hur kan vi jobba med de tanketornados eller tankefällor som kommer när vi antingen när vi ska gå och lägga oss eller när vi börjar tänka på oss? Det
är jättesvårt faktiskt. Där man, om man att styra sina tankar. Sådana tibetanska buddhister jobbar med det hela sitt liv. Det kan ta dem 10 år att släcka ner sina tankar så att man verkligen är tom på tankar. Och att då som vanlig svensk jobbande person bara stänga av tankarna, det liksom funkar inte riktigt så. Men däremot så kan man träna lite grann. Ett sätt, jag menar, anledningen till att man grubblar, det är ofta att man känner att man har ingen lösning. Det är någonting som bekymrar en. Och att då bestämma en tid på dagen, att säg på eftermiddagen vid 4-5-tiden eller någonting sånt, när man har lite tid över. Att sätta sig ner och punkta upp, vad är det som bekymrar mig just nu? Och kan jag se någon lösning på det? Och är det någonting jag behöver fundera vidare på? Då har man så att säga hittat en plats för grubblet. Och då behöver man inte ha samma grubbel i sängen, för man vet att imorgon klockan 4, då ska jag sätta mig ner och fundera på det här. Lätt att säga, men med träning så kan man i alla fall komma en bit på vägen.
Jag har tränat upp någon liknande, att ifall jag kommer in i en liksom tanketornado när jag ska lägga mig, så säger jag alltid, jag kommer tänka på det här imorgon. Jag kommer inte glömma bort det, för det är så här, och tänk om jag inte, sen bara så här, jag
Precis.
vet, 37 års erfarenhet, jag vet, ingen tanke kommer en gång. Jag
Nej.
kommer, men den här formuleringen är så bra, det här är så viktigt att komma ihåg, ja, och jag kommer komma ihåg det här imorgon, jag kommer tänka det här imorgon. Så det är ju också, men sagt, det är ju med träning. Som jag har tränat upp, att jag kan lita på att jag kommer ihåg det
Exakt.
imorgon. Och det är ju inte, för mig så är det inte så ofta, det är mer roliga, eller liksom så här, oh, det här vill jag verkligen, sådana. Och det är ju lättare kanske att släppa sådana positiva tankar
Nej,
än
det är det
orostankar.
absolut inte.
Är det inte det?
Nej, det är inte lättare. Alla tankar som engagerar är svåra. Jag menar, om man säger att man håller på och skriver en barnbok och så poppar det upp idéer, och de kan man verkligen glömma om man inte skriver ner dem. Man kommer på ett citat liksom. Så att det är inte lättare att ha positiva grubbeltankar än negativa. Men det är samma princip, att flytta tänkandet till en viss tidpunkt när man faktiskt ägnar sig åt det.
Men kan ett tips då vara att ha penna och papper och skriva ner positiva tankar eller negativa? Så man liksom så här, okej, okay, jag får ut det på något sätt.
Möjligtvis.
Om
Det
det
är
funkar så
bättre.
funkar det.
Ja, det är bättre att lita på sig själv, att man faktiskt kan ta hand om det nästa dag. Men jag vet att det är många som har ett block bredvid sig. Om man håller på mycket med kreativa lösningar till exempel, så råkar man komma på något så kan det vara bra att skriva ner det.
Ja, vi har
Men
hunnit
man
med
ska nog
väldigt
inte
mycket.
ägna... Det är också ett sätt att då kan man komma in i det här att faktiskt ligga och vara kreativ när man ska sova. Och man kan lika gärna försöka träna på att vara kreativ när man är vaken.
Ja, men tänk, det blir en annan typ, det blir också en typ av betingning att
Exakt.
ha den där istället för att lära om, träna om hjärnan. Jag tror det svåra är ju att lita på att även om jag inte kommer ihåg den här specifika idén så kommer jag komma ihåg majoriteten av kommande idéer och jag kommer få bättre sömn just nu så jag kommer kunna ta emot de idéerna bättre.
Just precis.
Toppen, tack så jättemycket. Vi ska börja avrunda. 8 steg till bättre sömn, vetenskapligt förankrade metoder för att sova gott. Jag kommer lägga upp länken till den boken och till era andra böcker som ni också har. Om det finns någonting som du, för jag tycker du har tagit upp väldigt viktiga saker, att så här, ifall vi sover dåligt så kommer vi sova bättre natten efter. Vi behöver inte, jag tycker det är så viktigt, att 8 timmar är inte det alla behöver sova, utan ibland så kan man få nog. Man kan vara liksom tillräckligt utvilad på 5 timmar och så kanske man någon natt behöver 10 timmar. Att det är liksom inte statiskt att 8 timmar är kvoten som absolut ska fyllas.
Ofta så har man ungefär samma behov hela tiden. Det är inte så att man har 5 timmar en natt och 10 en annan. Då är man ofta inne på att man följer känslan att... Det kan ju bli så för att man helt enkelt har sovit jättelite. Men att utforska sitt sömnbehov. Så ofta kommer man då hitta att jag mår ofta bra på 7 timmar. Genomsnittet ligger på 7,5 timme, där de allra flesta hamnar. Men det finns sådana som inte behöver mer än 6 timmar och ändå känner att de funkar väldigt bra.
Absolut. Och jag tänker att ifall det är 50-årsfest på lördag och jag är ute vaken lite längre och kanske får lite mindre sömn till söndag så kommer jag vakna när jag vaknar. Och skulle jag då bara fått 3 timmar eller 5 timmar så är det inget farligt i sig, för jag kommer förmodligen sova mer då till söndag.
Så. Lite grann så. Absolut.
Är det någonting annat som du önskar att fler visste om sömn?
Jag tror att det viktigaste är att försöka vara regelbunden med sina sängvanor, att gå och lägga sig på en bestämd tid och gå upp en bestämd tid och gärna hålla den lite kort, inte låta den få springa iväg. Att, jag tror att det är allra viktigt, och att faktiskt lita på att sömnen rättar till den, vi får den sömn vi behöver i det långa loppet, vi får tillräckligt med sömn.
Är det någonting mer du vill säga eller någonting du vill tipsa om, eller vart kan man hitta dig, eller som du vill avsluta med, lämna oss med?
Nej.
Nej.
Inget speciellt. Nej, jag tror att det täcker det mesta. Att, regelbundet heter viktigt, och att hitta någon slags balans och att sikta på det som fungerar, att ta fasta på det först, eftersom vi faktiskt, det är väldigt olika hur vi människor fungerar.
Mitt mantra är ju, det beror på, men jag ska ta med mig, funkar så funkar det. Det är verkligen, funkar så funkar det. Och när det inte funkar, då finns det stöd och hjälp att få.
Absolut, det gör det.
Tack så jättemycket för det här samtalet.
Tack själv. Väldigt trevligt att träffas.